Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt 200 utropstecken av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Det är alldeles obegripligt att vi är här på många sätt. Vart har vi egentligen kommit under de här drygt 4 åren som Klimakteriepodden har funnits? Ja, det ska vi försöka reda ut här med Sveriges klimakteriedrottning, professor Angelica Lindén Hirschberg. Hon har ett finger med i spelet på många plan när det gäller hormoner. Dels kunskapen inom professionen, hur riktlinjer skrivs, forskning görs och hur klimakterievården ska och är organiserad. Det finns fler saker som ska organiseras och en av dem är den här poddens framtid på sikt. Vill du engagera dig och hjälpa mig så vill jag höra från dig. Jag brinner för kvinnohälsa och har många andra engagemang som tar tid. Och det skulle vara fantastiskt med någon som vill engagera sig genom att hitta ämnen, personer att intervjua, genomföra avsnittens upplägg och så vidare. Känns det spännande och intressant så hör av dig till mig helt förutsättningslöst på info@klimakteriepodden.se. Och notera, dina bästa egenskaper är nyfikenhet och intresse för kvinnohälsa, inte kunskap om hormoner, teknik eller annat praktiskt, för det har jag koll på vid det här laget. Okej, nu ska du få lyssna på avsnitt 200. Och vet du, kanske är det just du som är Klimakteriepoddens 2 miljonte lyssnare. 2 miljoner, hörde du? Coolt va? Ja, så välkommen. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden, Angelica Lindén Hirschberg.
Tack så jättemycket.
Det är spännande att sitta här. Nu har vi suttit och småsnackat lite, varmt upp oss. Sommaren 2017 så skulle jag starta Klimakteriepodden. Och genom en av mina bästa vänner som är läkare, infektionsläkare här på KI, så fick jag ditt namn. Och du trodde på mig med viss tvekan. så fick jag till ett möte och jag kommer ihåg hur nervös jag var. Jag kunde ju absolut ingenting om klimakteriet mer än att jag var i fullt förklimakterium själv med svallande hormoner och blossande kinder.
Jag var säkert också lite nervös,
ja,
kan jag tänka mig.
Ja, men så kanske det var. Ja.
att det var relativt nytt för mig i alla fall med podd då.
Ja, och sen dess har du gjort några avsnitt både med mig och med andra och sådär. Mm. Och du är väldigt medial generellt och det är kanske ingen slump i och med att du har fingrarna med i spelet när det gäller klimakteriet, både lite här och var. Jag är bara nyfiken på, har du en känsla av hur många gånger det där första avsnittet har lyssnats på?
Nej, jag har ingen aning.
Gissa, bara mellan tummen och pekfingret.
Ja, du sa ju någon siffra tidigare där, att det var många totalt sett som hade lyssnat. Ja.
Men första avsnittet är det över 35 000 gånger som har lyssnats på. Så det är ju fantastiskt. Så jag tänker att vi kan utgå ifrån att vi tack vare det har upplyst åtminstone 35 000 kvinnor om...
Om det inte är någon som har lyssnat flera gånger på samma.
Det kan man ha behövt göra, precis. För det var mycket information. Men du var ju också med, du har ju varit med tidigare. Både avsnitt 1 och 4 och så 28 och 62. Och så har du hjälpt mig massor med andra kontakter, vilket har varit fantastiskt. För du har ju också öppnat dörren genom din medverkan. Så att, ja, och sen har vi ju också stött på varandra i några andra sammanhang där jag har fått agera någon form av patientrepresentant. Även om vi nu liksom inte är patienter, tänker jag. För jag tänker att klimakteriet inte är en sjukdom, insisterar jag på fortfarande. Och säga. Men när man hamnar hos en läkare så är man ju patient. Mm. Det blir förhållandet så. Men berätta, Angelica, lite grann om vad du jobbar med. För alla har kanske inte hört de här avsnitten med dig tidigare.
Nej, men jag jobbar ju med hormoner inom gynekologi då. Och dels är det klimakteriesymptom. Men jag kan väl säga att det handlar om hormonella förändringar hos kvinnor i alla åldrar. Och både vanliga tillstånd men också väldigt, väldigt ovanliga tillstånd. Men gemensamma nämnaren är hormoner. Så det är väl det som jag är expert på då.
Och så driver du en massa olika forskningsprojekt och så vidare. Vi ska komma in på några av dem. Men först så tänker jag så här, 4 år efter vårt första möte. Jag kommer ihåg att en gång, det är nog ett par år sedan vid det här laget, så sa du att du var så glad för att vindarna blåste för klimakteriet. Hur känns det nu?
Jo, men jag håller med om det, för jag tycker att det har hänt ganska mycket under de här åren, och jag tror att din podd har gjort jättestor nytta. Men det har uppmärksammats på olika sätt, och generellt tycker jag det är väldigt, väldigt positivt. Det tycker jag.
Både från båda håll så att säga.
Ja.
Ja. Jag vet att när jag pratar med Tord Nässén, som ju är professor i Uppsala som du känner väl, så blir han alltid lite irriterad över att han tycker att journalisterna inte vill föra ut de positiva budskapen när det gäller hormoner och klimakteriet och forskning och sådär. Hur tänker du om det?
Men det tycker jag nog att journalister har gjort nu. Det var ju när den här stora studien från Oxford kom hösten 2019. Man brukar kalla den för Lancet-studien, som handlade om bröstcancerrisk. Då kändes det som att vi backade tillbaka 20 år igen. Och det kändes väldigt, väldigt fel. Så att lite grann är så fort det kommer en nyhet är det lätt att det svänger för kraftigt åt ändra hållet. Och det är självklart att journalister vill uppmärksamma någonting så att det låter väldigt nytt. Och antingen är det då kanske något att vara rädd för eller någonting väldigt positivt. Men ofta så slår det lite för långt åt ändra hållet då. Men annars generellt så tycker jag ju att det har skrivits mycket positivt om klimakteriet och hormonbehandling, det tycker jag.
Och nu då så, en av de saker som har hänt också sen då du och jag träffades första gången var ju att Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, ni har ju arbetat väldigt mycket med nya riktlinjer. Berätta, hur har det förändrats och just den biten? Genomslaget bland gynekologer och...
Ja, alltså jag tror ju att vi började nog någonstans där 2017 och förbereda vårt arbete. Och vi var ju en arbetsgrupp då, men jag kommer inte ihåg, ungefär 8 personer eller någonting sånt där. Och vi började gå igenom litteraturen på ett ganska systematiskt sätt. Och tillsammans så blev vi väldigt insatta i vad har gjorts de senaste åren och vad är på gång. Och då skrev vi tillsammans de här riktlinjerna och så dels så var det vad vi kallar råd då, som är ganska enkla. Och sen så finns det ett bakgrundsdokument som försöker visa på vad är så att säga evidensen som vi brukar säga då, vad finns det för vetenskapligt stöd för de här råden och rekommendationerna. Och där kan man ju titta om man är särskilt intresserad av en fråga. Och vi har ju presenterat det här för gynekologer, men har också försökt att föra ut det till allmänläkare. Jag tror att de flesta gynekologer känner nog till de här riktlinjerna och har i alla fall viss kunskap om dem. Men det har varit svårare att nå allmänläkare kan jag tycka.
Och är det för att de inte är inne på SFOGs hemsida eller de läser inte sådana riktlinjer eller saknas? Jag vet inte, vad är svårigheten? Jag menar, jag som vanlig kvinna kan ju hitta de där riktlinjerna hur lätt som helst.
Nej, men så vi har ju helt enkelt försökt att hitta ett gemensamt forum. Vi har ju tagit kontakt med deras organisation så att säga. Och har ju velat ha gemensamma möten och diskussioner. Men vi har väl känt att de kanske haft andra prioriteringar helt enkelt.
Mm. Och är det någonting, för jag tänker att om vi liksom pratar mer generellt om vården och kvinnan och klimakteriet, så gynekologi är ju trots allt en specialitet som så att säga inte egentligen är ämnad för alla, utan allmänläkarna och vårdcentralerna, öppenvården ska ju, husläkarna ska ju vara frontlinjen, tänker jag. Där hamnar man ju ofta som kvinna.
Nej, alltså som åtminstone jag ser på det idag så är det ju inte en profession som ska ta hand om det här med klimakterievård, utan det är ju flera professioner och man pratar om olika vårdnivåer också. Och den första vårdnivån ska ju vara primärvården. Men vi vet ju också att vården ser väldigt olika ut i vårt land. Och till exempel i storstäder och som Stockholm, där finns det ju ganska många gynekologer. Och då är det naturligt att gynekologen blir den första vårdkontakten. Men till exempel i norra delen av Sverige, där finns det väldigt få gynekologer tyvärr. Och då har ju allmänläkare en jätteviktig roll när det gäller första kontakten. Sen så diskuterar mer och mer nu att det är ju inte bara doktorer som har ett ansvar i detta, utan även andra professioner, till exempel barnmorskor och kanske också distriktssköterskor, som kan ha en jätteviktig uppgift för det här med rådgivningen. För att tyvärr är det så, på ett mottagningsbesök så kanske man inte har så mycket tid för att lyssna och diskutera symptomen och ge den här allmänna rådgivningen, som är ju faktiskt det viktigaste och som ska vara nummer ett. Och då blir det kanske lite förenklat och man skriver ett recept och patienten känner sig ändå inte riktigt övertygad och har många frågetecken och osäkerhet och sådär. Så att jag tycker att vi måste tänka mycket, mycket mer tvärprofessionellt helt enkelt.
Och den här kunskapsnivån, hur är det med den då?
Ja, jag tror att den varierar enormt mycket. Jag vet inte om jag ska prata om detaljer, men om vi tar bara min egen profession då, gynekologer, så är det ju så att det är ju vi lite äldre, inklusive jag själv då, som har bra kunskap om det här, för att vi var med på den tiden när det var väldigt vanligt med hormonbehandling och det förskrevs väldigt mycket. Sen så efter en stor amerikansk studie då så ändrades ju det.
Och då kan vi säga att nu pratar vi slutet på 1900-talet och så början på 2000-talet. Det var då den här studien presenterades, 2002.
Ja, exakt. Och det förändrade ju synen på den här behandlingen och förskrivning och användning liksom minskade drastiskt då. Och det gjorde ju att yngre generationer gynekologer har ju inte haft den här erfarenheten. Och har inte så att säga behövt lära sig det. Så det är ju några förlorade år där och generationer. Så att det krävs ju mer kunskap inom min egen profession. Och om man tar andra läkarprofessioner så tror jag att det ser väldigt olika ut i landet också. Att i de områden där det inte finns så många gynekologer så tror jag säkert att allmänläkare har ett större ansvar. Och jag har ju träffat många allmänläkare som är jätteduktiga och har jättemycket kunskap. Men på andra ställen så är det inte så. Det som är kul är ju nu att både barnmorskor och distriktssköterskor i någon mån har ju visat ett stort intresse. Och det tycker jag är jättebra. Men det behövs mer kunskap generellt skulle jag vilja säga.
Ja, för hela den här rådgivningsbiten. För man ser ju det att många kvinnor är inte alls intresserade av några hormoner. Eller, det är inte dit man vill. Man vill komma till få bukt med sitt allmänna mående. Och försöka förstå varför man har hjärtklappning. Ja. Och ta bort oron som ju för många är. Liksom den står, är det något annat fel på mig?
Ja, och att det de här symptomen eller när man, under den här perioden när man har de här symptomen så händer det ju ofta mycket annat i livet också och det kan ju leda till en allmän livskris faktiskt som många går igenom och har svårt att riktigt definiera och förstå vad handlar det här om och ska jag må så här dåligt resten av mitt liv och vad blir det med mig nu och det kan ju vara jättejobbigt. Och absolut att rådgivningen är ju det primära då. Och kan göra enormt stor nytta.
Och bara det här lugnande tänker jag.
Absolut.
Jag är också lite nyfiken på om det händer någonting som är exceptionellt nytt på någon front här. Antingen när det gäller läkemedel eller forskning eller någonting sånt som är liksom spännande och revolutionerande.
Nej, men allmänt så tycker jag ju då att det händer saker. En fråga som vi har tänkt på länge och som vi vill studera, det är att jämföra då syntetiskt gulkroppshormon, det som kallas för gestagen, och naturligt gulkroppshormon, progesteron.
Båda som många kallar bioidentiskt progesteron.
Ja, precis. Va? Och i kombination med östrogen. För fortfarande är det ju osäkert om det är någon skillnad egentligen på de här två behandlingsalternativen. Dels hur de påverkar bröstet och hur de påverkar livmodern. Men också om det kan vara skillnad hur man mår av de här olika behandlingarna. Och det ska vi nu äntligen komma igång att undersöka i en stor studie då.
Och här tycker jag ju ändå att det är spännande, jag kan inte låta bli att fråga det. I Tyskland och Frankrike till exempel så gör man ju det rent generellt. Det är ju Sverige ligger ju liksom lite efter här. Har de någon annan forskning som de stödjer sig på som vi inte tror på?
Nej, det har de inte, för vi har utgått från den samlade litteraturen och det finns alltså ingen direkt jämförande studie där man ordentligt har tittat på vad händer i bröstet, vad händer i livmodern i samma studie att man tittar på detta och hur man mår.
För indikationen är ju att gestagenen, alltså de syntetiska kemiska gulkroppshormonerna, kemiska är de ju allihopa, men att de skulle då vara farligare för bröstet medan de naturliga skulle vara snällare.
Där står vi idag och det är mycket som stödjer detta, men det är fortfarande inte utifrån vad man kallar för en randomiserad studie där man slumpar kvinnor till de här två olika behandlingsalternativen. Och där studien är blindad, det vill säga varken patienten eller studiepersonalen vet vilken behandling patienten får. Och att man följer patienten då framåt i tiden. Det finns ingen sån typ av studie. Och det är en sån studie som anses ha det högsta vetenskapliga värdet då då. Så att vi tycker att det är jätteviktigt att göra det. Och sen finns det heller ingen sån studie där man har jämfört om det är någon skillnad på hur man mår med de här behandlingarna. Och vi tror, eller i alla fall jag tror, att det kan vara en skillnad där.
Mm. Och berätta, är det här ni sätter igång nu, när som helst?
Ja, vi hoppas det. Vi hade hoppats att bli klara eller komma igång i slutet av oktober. Och vi hoppas ju fortfarande det då.
Och hur länge ska den här studien pågå?
5 år.
Ja, så vi som är i klimakteriet nu kommer inte ha nytta av den här studien, kan jag då konstatera, eller?
Jo, man kan ju vara med i studien.
Ja, okej. Okay. Ja. Var det en inbjudan?
Ja.
Ja, okej. Okay. Angelica, berätta då hur, om man är intresserad, eller ska jag ta det efter avsnittet så kan jag ta detaljerna hur man gör om man vill vara med i den här studien.
Ja, vi tar det sen då kanske,
ja.
Eller?
Ja, perfekt. Mm. Jag är också nyfiken på nya läkemedel. Finns det något nytt spännande som är på gång?
Ja, det pågår ju studier faktiskt som är icke-hormonella substanser som påverkar signalsystem hjärnan och som kan vara lite spännande, och särskilt för dem som inte bör ta hormoner, som kanske haft bröstcancer till exempel och så. Alltså, det är lite spännande.
Mm. Jag vill komma tillbaka till det här med vården och genomslaget, för att jag tänker på de här SFOGs riktlinjer. Vem är det som ska se till att det finns riktlinjer ute i primärvården som de kan förhålla sig till utan att de är gynekologiska specialister, så att säga? Mm. Jag läste nu i den här Socialstyrelsens rapport som kom här att man, Läkemedelsverket ska 2022 komma ut med riktlinjer till primärvården. Berätta, blir det något helt annat då än gynekologer förhålla sig till?
Vad Läkemedelsverket gör, det är att ge ut behandlingsrekommendationer. Och det kommer gälla då både systemisk behandling som påverkar hela kroppen och lokal behandling. Det är ju generellt så att säga, det är inte bara för primärvården utan det är ju för alla professioner som ser de här patienterna.
Okej, okay, så att vi behöver inte vara oroliga för att det liksom blir någonting nu så att det blir ännu mer förvirring om vad som gäller eller vad som inte gäller?
Nej, det hoppas jag verkligen inte, för att många av de personerna som har ingått då i SFOGs arbetsgrupp kommer ju ingå också i de här grupperna som skriver de här behandlingsrekommendationerna för Läkemedelsverket.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och finns det några som har olika intressen i det här som råkar i luven på varandra?
Ja, för att till skillnad då från SFOGs arbetsgrupp, vi var ju alla gynekologer, så finns det ju också andra professioner och som ser så att säga patienten från andra håll då. till exempel som, ja, inom onkologin, alltså bröstcancerpatienter och så vidare. Då. Så att det är ju diskussioner. Det är det.
Så chansen, risken, beroende på hur man väljer att se det, är att de kommer ändå skilja sig lite grann mot de riktlinjer som gynekologerna kommer förhålla sig till. Så viss förvirring kanske det trots allt blir.
Nej, men det hoppas jag att det inte ska bli. Men Läkemedelsverket måste ju också utgå från vad som är skrivet i FASS om de här olika läkemedlen, så att det stämmer överens någorlunda. Och de vill gärna kanske uttrycka sig så att man har en viss säkerhetsmarginal, så kan man väl säga det då. Mm, okay. Men när det gäller vården som du frågade om, då är det ju varje region egentligen som har ansvar för det. Och nu här i Stockholm då så försöker vi ta fram då riktlinjer för regionen och som förhoppningsvis också ska kunna vara ett underlag för de nationella riktlinjerna, så det kommer också komma.
Ja, för det vore ju fantastiskt om alla tänker likadant, för att det, just idag så är det ju så väldigt, väldigt olika kunskapsnivå, dels på den man möter som kvinna och den som ger en behandlingsalternativ. Det finns liksom inte den här, det som man själv kan läsa på om känns inte som det är den verkligheten man ställs inför när man pratar med professionen alla gånger. Nej. Jag tror att det är väldigt frustrerande när man själv känner sig påläst och man nästan blir överkörd i de här i ett möte med en läkare.
Mm. Ja, det låter ju tråkigt om det är så, men det kan säkert variera. Så är det säkert. Mm.
Jag hade ju glädjen att ha med två nyblivna gynekologispecialister, Hedvig Engberg och Goldberg Westerlund, i förra avsnittet. Och båda två är utbildade i Umeå och som har gjort sin tjänstgöring här på KI respektive Nyköping. Och du var ju den som hjälpte mig att hitta till Hedvig från början. Och då när du och jag pratade så ville jag ju först ha med någon som så att säga var nybakad läkare, någon som så att säga är en sån som man möter ut på vårdcentralen, och då sa du nej, kunskapen är för låg, sa du.
Att det skulle liksom, jag verkligen det.
Ja, då sa du så nej, men de nyblivna läkarna, de kan för lite. Och det har vi ju då förstått. Om man inte har lyssnat på förra avsnittet så kan man göra det, för då framgår att det är 3 veckors gynekologi som ingår i grundutbildningen.
Ja, det
och
då är precis.
Och det är mycket man ska lära sig där.
Ja.
Och när vi kvinnor då hänvisas till primärvården med våra klimakteriebesvär, så blir det ju tydligt att det kan vara lite svårt att få kompetens. Eller kompetent hjälp. Hur tänker du om det?
Mm. Jag kan hålla med om att det kan säkert vara så. Och då får man ju försöka, och det tror jag många kvinnor gör, att leta upp de som har kompetensen. Och det är ju inte alltid lätt. Och det är säkert svårare inom vissa områden i landet och så vidare.
Du och jag pratade ju lite grann om vården generellt inför det här. Och då pratade ju du om också att ett av problemen, och det nämndes också i förra avsnittet, då med att man är så specialiserad i vården idag. Att det inte finns utrymme för den här breda allmänna kunskapen som trots allt liksom krävs. Om jag som kvinna kommer med klimakteriebesvär så finns det 20 olika ganska vanliga symptom som går allt från hjärtklappning till grava svettningar. Så att, jag menar, det är ju, jag tänker att det är så lätt att halka fel.
Ja, jag menar, har du de symptomen och söker till exempel en allmänläkare, då tänker de kanske inte klimakteriesymptom det första de gör, utan då tänker de, oj, hon har sömnsvårigheter, hon är nedstämd. Hon kanske är betjänt av antidepressiv medicinering mot depression. Medan om du kommer till någon som är mer duktig på hjärt-kärlsjukdomar, så kanske de tänker det här med hjärtklappning, ja, vad kan det vara och så vidare. Va? Så att det är en stor risk med sjukvårdens organisation idag, att ju mer specialiserade vi blir, desto svårare blir det att ha den här helhetssynen faktiskt.
Mm. Och finns det något ljus? I tunneln.
Just när det gäller klimakterievård så tycker jag ändå att det gör det. För att vi är nog på det klara med, vi som jobbar med det här, att det är viktigt att se det tvärprofessionellt och att omhändertagandet bör ske i samverkan med olika professioner. Och att till exempel rådgivning, det kan göras av barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner. Medan allmänläkare, gynekologer är duktiga på det här med att ta ställning till då hormonbehandling förhoppningsvis. Sjukgymnaster kan också vara viktiga för kanske underlivs- och bäckenbottensymptom och så vidare. Att man ser på problematiken lite mer tvärprofessionellt och att man kan samverka i det. Det hade varit det bästa, tror jag.
Och där tänker jag ju att då hade ju öppenvården, husläkaren, vårdcentralen varit ypperlig. För där sitter de på samma ställe. Ja, du behöver det här och du behöver det där och du behöver det där. Jag går och kollar med min kollega så får du träffa henne. Ja, nu har hon 5 minuter över. Kila in där. Eller, ja, men alltså, det känns som att det borde vara så himla enkelt och så komplicerar vi det så mycket.
Håller med. Men det är nog mycket sjukvårdens organisation som sätter lite käppar i hjulet, tyvärr.
Mm. Och där finns det inte något ljus?
Jo, jag hoppas det. I alla fall när det gäller klimakterievård så hoppas jag det. För det är det vi jobbar för i Region Stockholm.
Ja. Och vad är utopin? Hur vill du att klimakterievården ska fungera?
Nej, men jag tänker mig att den ska ske i samverkan till exempel mellan barnmorskemottagning, en allmänläkarmottagning och gynekologmottagning i öppenvården. Att det är så att säga första vårdnivån. Sen kan det vara mer kanske komplicerad problematik och det finns ju kvinnor som kommer i tidigt klimakterium som ska handläggas på särskilt sätt och så. Då får man remittera till sjukhus och mer den här högre vårdnivån då.
Finns det något hopp om lite mer allmän kunskap? Alla lyssnar ju tyvärr inte på Klimakteriepodden. Nej, men jag tänker på, jag har pratat med dig för länge sedan så sa jag att jag skulle vilja att man bara liksom kunde sticka en broschyr i handen på varje kvinna som kommer på mammografi, som kommer på sin cellprovmottagning, eller skicka hem en broschyr om klimakteriet till alla kvinnor som fyller 45, så att man liksom har den där. Jag kommer så väl ihåg att man hade en sån där liksom, som man fick, jag kommer inte ihåg hur gammal man var, kanske 11-12 år när jag var ung, som handlade om mens och vad som hände i kroppen. Det var en ganska enkel broschyr och så låg det med någon binda och det förklarades hur det funkar och vad som kommer hända nu. Så, vilket ju var fantastiskt, för den där kunde man ha då och liksom slå upp i under några år. Finns det hopp om någon sån liksom lite mer allmän kunskapsbank?
Jo, det låter ju inte omöjligt, tycker jag. Och det är någonting som någon som du skulle kunna initiera, faktiskt.
Ja, men det gäller ju att alla så att säga vill skicka ut den här. Den skulle ju liksom komma ut i hela landet, tänker jag, till alla. Eller att det skulle finnas en, liksom, en bra distributionsidé.
Men det tror jag inte är omöjligt.
Nej, vad bra. Faktiskt. Ni som lyssnar här nu, hör av er till mig om ni vill hjälpa till med det projektet. Vi är ju många som är lite nervösa för att ni, det äldre gardet, håller då, som vi nämnde tidigare, håller på att försvinna här. Ni har ju otroligt mycket kunskap kring hormonbehandling sedan tidigare och under tiden och efter och sådär. Jag tänker så att det finns också en hormonskepsis i samhället idag. Det är ju fortfarande lika få kvinnor som faktiskt tar hormonbehandling idag som för 10 år sedan. Om man tittar på systemiskt, det vill säga det som påverkar hela kroppen, inte bara lokalt östrogen då. Ja. Och det är ändå bara klassat som medelpotenta hormoner, MHT, menopausal hormonterapi. Jämfört med till exempel p-piller som då faktiskt klassas som mer potenta, vilket till och med barnmorska får skriva ut, eller till och med, ska jag inte säga, utan som barnmorska skriver ut också. Det känns så konstigt för mig att inte, har det inte blåst mer positiva vindar för hormonbehandling? Var sitter bromsen?
Nej, men det är ju många vindar som blåser i vårt samhälle. Och, men för det första, av någon anledning, det här med könshormoner är laddat. Och det är därför som jag tror att det kan svänga väldigt kraftigt i massmedia om det kommer någon nyhet. Och är det någon nyhet då som låter skrämmande, då tar man gärna det till sig. Och till exempel östrogen är ju väldigt förknippat med bröstcancer, fast vi faktiskt inte har bevis för att östrogen enbart ökar risken för bröstcancer. Det är fortfarande osäkert. Men det blir väldigt laddat, och blir man rädd, då är det ju lätt att det spiller över generellt på hormoner, tänker jag. För vi vet ju då att när det här med östrogenbehandling minskade drastiskt då i början av 2000-talet, då var det också många unga kvinnor som slutade med p-piller, och det blev en våg av det här med hormonskepticism, kan man säga. Så där kan man ju misstänka att kanske mammornas rädsla spillde över på deras döttrar. Och just i Norden, eller i alla fall i vårt land, så vet vi också att det här med det som betraktas som naturligt är väldigt viktigt. Och att vi vill vara hälsosamma, och det är jättestor skillnad på synen på hormoner bara mellan Sverige och Danmark av någon anledning. Men här i Sverige, vi vill vara hälsosamma och naturliga. Jag tror att det till viss del också spelar roll för det här med skepticismen mot hormoner.
Mm. Så det är inte bara läkarnas fel, utan du menar att det är kvinnorna lika mycket?
Ja, det är hela samhället av någon anledning.
Mm. Jag tycker det är spännande, för 500 000 svenskar, om inte mer, tar ju sköldkörtelhormon dagligen. Och det verkar ju inte vara någon. Om man går till doktorn och säger att man har låg sköldkörtelaktivitet, så tar man det utan att blinka. Är inte det konstigt?
Jo, det är en relevant jämförelse. Men där är det nog mycket att man hoppas på att man vill ha en lite quick fix för att kunna gå ner i vikt, tror jag. Man tror att man går ner, eller att det är lättare att hålla vikten med sköldkörtelhormon.
Men det är det ju med östrogen också.
Ja, det är det. Men man kan tro att det är tvärtom. Det är många som tror att det är tvärtom.
Ja, men det är det ju inte.
Det är det ju inte. Mm.
Du, jag är nyfiken också på det här med pendeln då. Om vi kommer in i det. Var hamnar vi nu? Vart är vi på väg med den här hormonskepsismen eller inte?
Jättebra fråga, för att enligt min bedömning är det ju fortfarande en underbehandling av hormoner. Och tar vi det här med behandling av klimakteriesymptom, så vet vi att 30% av alla kvinnor har så pass uttalade symptom att de vill ha hjälp. Och fortfarande är det 5-6% som får den här behandlingen. Så att jag tror att fortfarande är en underbehandling. Men vi ska ju inte gå tillbaka där vi var i slutet av 90-talet heller. Men jag tycker nog att det fortfarande finns en överdriven rädsla.
Berätta bara för den som inte vet hur det var på 90-talet. Hur många tog systemisk hormonbehandling då?
I storstäder var det ungefär hälften, 50% av alla kvinnor. Och då kan man säga att då var det en överbehandling. Och då rekommenderade man ju den här behandlingen till alla kvinnor nästan i den här åldersgruppen, och att man skulle behandla sig så länge som möjligt.
Men på den tiden var det ju också så att man hade sin gynekolog. Man gick till sin gynekolog, och den hade man gått hos sen man födde barn. Det var liksom, det var ju en annan era överhuvudtaget, tänker jag.
Vården såg annorlunda ut, ja. Det var en helt annan sjukvård då.
Och det säger man ju lite idag. De som tittar ner på gynekologerna säger men gynekologerna, de är så hormonglada, medan det tycker vi inte är så bra, säger då vissa specialister, står liksom inom andra gebit.
Nej, det finns ju självklart olika aspekter på det. Men vi har ju kommit från det här att man ska behandla sig livet ut när det gäller de här systemiska behandlingarna som påverkar hela kroppen. Utan det ska vara symptombehandling. Och i de flesta fallen så kanske det är det upp till 5 år, någonting sånt då. Ja. Vi ska inte ha någon absolut behandlingsgräns, men någonstans där. Och då vet vi ju att är man i övrigt frisk så vet vi att nyttan överstiger ju riskerna. Mm. Att få den här behandlingen under en begränsad period. För att om vi vänder på det, om man inte får behandling, då vet vi ju att symptomen kan påverka livskvaliteten på ett påtagligt sätt. Och också, det påverkar hela ens dagliga liv och hur man presterar på jobbet och hur man är hemma och socialt och så vidare. Och dessutom vet vi att symptomen i sig hänger ihop med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och till exempel diabetes. Så att symptomen är ju, vad ska man säga, en indikation på att kroppen inte mår riktigt bra.
Mm. Mm. Sen är ju demensfrågan väldigt intressant också. Vad säger ni där?
Ja, det är ju ganska komplexa hormonella samband. Och vad vi vet är ju att om man har brist på hormoner och framförallt då tidigt, i tidig ålder, alltså före normal klimakterieålder, då vet vi att östrogenbrist ökar det här med demens på ett påtagligt sätt. Och vi vet samtidigt att östrogenbehandling motverkar det då. Men däremot om man har haft ett normalt klimakterium och börjar med hormonbehandling högre upp i åldrarna, särskilt efter 60-årsåldern.
Egentligen när man har passerat.
Ja. Precis. Va? Då är det ju motsatt effekt. Då har man sett att hormonbehandlingen till och med kan öka demens. Så att det här är ju, det är komplexa förhållanden. Men å andra sidan, vi rekommenderar ju inte att man ska påbörja den här behandlingen efter 60-årsåldern. Utan egentligen så nära anslutning till menopaus som möjligt.
Mm.
För då har man störst nytta av den.
Där tycker jag att det är lite problematiskt. För det är väldigt lätt när man läser olika forum och man läser även era riktlinjer och så vidare. Och man läser lite generellt och slarvigt så kan man lätt få känslan av att liksom, menopaus är synonymt med att det är då behandlingen ska sättas in. Mm. Medan vad ni egentligen förespråkar är ju att man ska sätta in behandlingen när man har symptomen.
Mm. Och så kan börja långt tidigare, eller hur?
Precis. Alltså, herregud, mina symptom var ju, jag hade ju fantastiskt fin regelbunden 28 dagars mens länge efter att mina symptom satte fart.
Ja, absolut är det ju så. Varför vi kanske säger så, det är ju för att den här jättestora amerikanska studien då, som vi hela tiden återkommer till, den som kallas för VHI-studien, där var det ju så att man nyinsatte ju hormonbehandling ända upp till 79-årsåldern på kvinnor med medelpotenta hormoner. Och idag kan vi säga att det var helt galet. Det var ju ingen symptombehandling, utan man trodde ju då att det här skulle vara en förebyggande behandling.
Och det är ju framförallt hjärtakärl då?
Ja, precis. Va? Men då såg man ju snarare då att om man hade satt in behandlingen inom 10 år efter menopaus, då såg man ju positiva effekter på hjärtakärl. Men satt man in behandlingen 10 år efter menopaus, då fick man ju de här negativa effekterna.
Nej, men för att jag tycker att man möts ibland av kvinnor som säger att de går till en läkare som säger nej, men du kan inte vara i klimakteriet, du är bara 47.
Mm.
Alltså, men det är ju rena rama falsarier.
Ja, absolut. För att det jag brukar förespråka då, det är ju det att klimakteriet börjar inte i och med menopaus. Utan det har ju börjat kanske upp till 5 år tidigare att man har symptom. Så det är viktigt att förstå. Och jag håller helt med dig om att ofta är det ju symptomen kanske mer påtagliga just åren innan. Och att man kan behöva behandling då. Sen är det jätteviktigt att de som upplever symptom och är yngre, att man tar det på allvar. För att det förekommer ju tillstånd att man kan ha tidigt klimakterium. Och har man det, då ska man ju handläggas på ett särskilt sätt.
Och nu pratar vi om man får symptomen redan innan 40.
Ja, eller egentligen innan 45.
Ja, okej, okay, så pass.
Ja. Mm. Så det är jätteviktigt att inte nonchalera det, utan ta det på allvar. Och är man osäker hur man fastställer det, då får man så att säga remittera patienten. För att man kan komma i tidig klimakterium vid 30 och till och med ännu yngre åldrar. Och då är det jätteviktigt att man får hormonbehandling för att motverka risk för till exempel benskörhet, hjärt-kärlsjukdom och demens.
För det är helt enkelt för lång tid under livet man går utan för att kroppen ska klara av att kompensera för det.
Mm, precis.
Jag tänker en annan fråga som jag ibland möts av, och det är ju det här att i riktlinjerna så pratar man väldigt mycket om de här liksom svettningarna och vallningarna och sömnstörningarna. Man pratar inte så mycket om de andra, de kognitiva besvären som man, många kvinnor faktiskt tycker är mycket värre. Man tycker att man kan stå ut med lite svettningar och vallningar emellanåt. Men att det inte är lika självklart att man då är ämne för hormonbehandling om man har bara, säga nu med krokar i luften, de symptomen. Hur tänker du där?
Jo, det är ju för att vi har inte lika mycket vetenskapligt stöd för att hormonbehandling hjälper. Men vi vet att det här med kognitiva besvär är vanligt i samband med klimakteriet. Och det är också lite intressant att man har sett att den försämringen börjar också före menopaus, alltså sista mensen. Kan börja ett par år före. Men sen att det också kan stabilisera sig. Så att det är inte så att det liksom försämras successivt hela tiden. Utan det kan vara under en övergående period. När man känner att man har svårare att koncentrera sig. Och man har minnesstörning. Sen kan det vara lite svårt att veta. Är det då direkta effekter av östrogenbristen? Eller är det mer sekundärt till att man kanske sover sämre? Och inte lika pigg och alert av den anledningen. Så det är inte så lätt att göra bra studier på detta heller.
Nej, men Angelica, för jag tänker att de besvären kan ju vara precis lika jobbiga.
Ja.
Och man känner sig nedstämd, man kanske har oro och ångest, det är många som pratar om. Varför är det inte värt att prova hormonbehandling även för de symptomen, likväl som det kan vara värt att prova andra? För vad ska man annars ta till?
Ja, alltså jag kan hålla med om det. Nu har vi i våra riktlinjer varit ganska strikta och pratat om de här klassiska klimakteriesymptomen med vallningar, svettningar, sömnstörning. Men å andra sidan, om man inte ser att det är några kontraindikationer, hinder för att den här patienten provar, så kan man faktiskt prova i 3 månader. Man kan utvärdera effekten under en ganska begränsad tid. Och har ingen positiv effekt, nej, men då vet vi det. Då var det inte det. Men hjälper det, då är det ju fantastiskt.
Och det är väl där och det är det som lite stöter stenen då. Att man liksom måste ändå som patient kanske kunna våga stå på sig då, att man vill prova, tänker jag, även om man då inte bara behöver ljuga om att jag sover dåligt eller jag har svettningar och vallningar också. Jag är nyfiken också på, bara slutligen här, som om du ska ge ett allmänt råd till kvinnan som känner sig lite rådvill kring sitt klimakterium, som har lyssnat på det här, och hur hon ska ta hand om sig själv och sina symptom och sådär. Dels så tänker jag på livsstilsråd, men sen tänker jag också hur du tycker att man ska tänka kring det här. Du och jag satt ju lite sådär raljerande och sa att ja, men det går över.
Ja, nej, men jag tycker ju att den här svenska benämningen övergångsåldern är en ganska bra benämning egentligen. För att för de flesta kvinnor så går ju de här symptomen över. när vi pratar om vallningar, svettningar och sömnstörning. Om man kommer till en ny fas i livet. Och den fasen kan vara riktigt bra faktiskt. Att man känner att man har stabilitet man har kommit i balans på olika sätt. Och hormonerna svänger inte som en himla berg- och dalbana längre, utan det känns stabilt och man får tillbaka kontrollen på något vis. Så lite granna är det ju som en omvänd pubertet. För puberteten kan ju också vara väldigt dramatisk och man kan känna att humöret, man tappar kontrollen över vikten och så vidare. Men det blir en ny fas och då kan man känna ett lugn och ro i det och tycka, ja men livet är inte så tokigt ändå.
Nej. Mm. Och hur, om du skulle ge några konkreta så här livsstilsråd, och så här, vad ska man tänka på? Alla kan inte ta hormoner, kan vara bröstcancerpatient till exempel.
Livsstilen är ju nummer ett. Och det här tjatar vi hela tiden om och alla vet det här. Och det kan låta tråkigt och så, men det betyder nästan allt att man har en bra livsstil. Och med det menar jag då att man dels rör på sig. Och det räcker inte med lugna promenader, utan man måste få upp pulsen lite grann. Minst 2 gånger i veckan, 30 minuter minst, att man blir svettig. Det är kort och gott att man anstränger sig. Sen är det viktigt då att man äter regelbundet och inte för mycket. Och inte för mycket alkohol heller. Det här är jättetråkigt att lagom är bäst. Mm. Sen är sömnen jätteviktig, att man tänker på den. Att man har regelbundna vanor och inte att man går och lägger sig ungefär vid samma tid varje dag och försöker undvika stress. Mm. Och alla vet det här. Mm. Men det är svårt att efterleva det. Men det betyder otroligt mycket. Och särskilt under den här perioden när det är mycket berg- och dalbana. Och man har lättare att gå upp i vikt och så. Det är många som plötsligt märker, oj, nu har jag gått upp 5 kilo i vikt. Och blev det så här, så tänker man, ja, det är väl så det ska vara då. Men det behöver inte vara så. Utan man kan ju förebygga mycket genom att ha en bra livsstil.
Mm.
Mm. Och rökning måste man ju säga förstås då. Ja. Att man ska försöka att undvika rökning. För det vet vi ju förvärrar ju symptomen och sådär också.
Mm.
Mm.
Mm. Har vi missat någonting, Angelica? Vi kan sitta här länge.
Prata om klimakteriet.
Ja, men
jag tycker att det här är en jätteviktig fråga för kvinnor. Jag tycker det. Mm. Och man ska inte skämmas för att man har symptomen. Utan det är ju normalfysiologiskt. Men mycket av det som är normalfysiologiskt kan ju ändå göra att man mår väldigt dåligt under en period. Då är det viktigt att söka för de symptomen så man förhoppningsvis får den hjälp man behöver.
Mm. Och då får man kanske stå på sig och man kanske får gå till både 1 och 2 olika instanser innan man får hjälp som funkar.
I värsta förhoppningsvis fall. Inte, men det kan vara så.
Mm. Stort tack, Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik här på Karolinska institutet och sjukhuset i Stockholm. Det är härligt att träffa dig. Du ser precis likadan ut som för 4 år sedan. Så att,
detsamma!
Du har liksom inte åldrats.
Detsamma.
Ja, nej, men jätteroligt. Och jag önskar dig och dina kollegor varmt lycka till. Och jag tycker att det är spännande att det finns några som brinner för den här frågan. Och jag hoppas att du orkar kämpa för oss många år till. Och att det kommer fortsätta hända positiva grejer. Så stort varmt tack.
Tack själv.
Ja. politik, ekonomi, tidsbrist, kunskapsglapp och administration som står i vägen. Det känns som det hade kunnat gå att genomföra det mesta med stor besparing på både mänskliga och samhällsekonomiska plan. Vill du läsa mer om och kanske vara med i den här studien Angelica talar om i avsnittet, så har jag gjort ett inlägg på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Där finns alla detaljer och hur man kommer i kontakt med rätt personer på Karolinska institutet. Läkemedlet som nämns i avsnittet med DHEA, det heter Intrarosa, om du vill läsa på om det. Det är alltså ett lokalt östrogen som inte bara innehåller östrogen. Några andra relevanta länkar hittar du som vanligt på klimakteriepodden.se, där du också kan komma i kontakt med mig, Åsa Melin. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om hur man kan få hjälp med sina klimakteriebesvär när man helt saknar sina kvinnliga könshormoner. Och här har vi en stor grupp kvinnor som har eller har haft bröstcancer som verkligen förtjänar extra uppmärksamhet. Inte bara för att det är oktober. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.